välkomna allihopa. Nu vill jag bjuda in er till ytterligare ett avsnitt av Tolkning pågår. Och jag som pratar nu heter Luca Westergård och jag är präst i domkyrkan i församlingen uppe i Mariestad. Och med mig idag har jag en annan präst. Vem är du?
Ja, jag heter Mattias Haglund och jag är präst i Ljusnans pastorat i nordvästra Hälsingland. Nordligaste änden av Uppsala stift gränsande mot Härjedalen.
Mattias, det hör man nästan på dialekten.
Ja, det hoppas jag.
Vi känner varandra lite, du och jag redan.
Ja, vi är ju prästvigda tillsammans i Lunds domkyrka en gång i tiden.
Det börjar bli några år sedan.
Ja, absolut.
Hörru du, Mattias, idag hade vi tänkt att prata om kyndelsmäss.
Ja.
Det där är ju lite konstigt ord, har jag tänkt. Vad handlar det om? Det har ingenting med kryddan kyndel att göra.
Ja, man kan ju göra den associationen om man vill, men det jag har lärt mig är att kyndel är samma ord som engelskans candle, att det betyder ljusmässa. Mm. Och förr i världen så var det traditionellt att man kunde ta med sig sina nystöpta ljus till kyrkan på kyndelsmässa och få dem välsignade. Så hade man välsignade ljus att tända under hela året. Mm. Och det kan väl vara en fin grej om det är så att man brukar ha lite tändat ljus och be en bön. Mm. Kanske på morgon hemma vid köksbordet.
Mm. Vet du vad, apropå predikan, det är någon som håller på och borrar här, en granne hos mig. Jag hoppas inte att det når ut till lyssnarna, men man skulle ju kunna se också predikan som ja, ett byggarbete.
Lite grann. Ja, men det är det ju.
Vad är predikan för dig, Mattias?
Ja, jag föredrar att tänka på predikan som ett samtal. Att man kan ju bjuda in till så kallad dialogpredikan, och det har jag gjort några gånger med god erfarenhet. Men även om det bara är jag som pratar så ska ju inte det bara vara hämtat ur luften. Utan dels så ska ju bibelord och det kristna budskapet ställas i relation till de liv vi lever. Mm. Så att det blir någon slags life application. Hur ska jag tillämpa det här i mitt liv? Och sen så ska det ju vara en del av det offentliga samtalet. Mm. Att en kristen samtidskommentar.
Just det. Mm. Life application, det lät modernt.
Ja.
Någonting man kan använda sig av i sitt liv.
Ja.
Jag brukar tänka liknande. Va? Jag brukar tänka att det är väldigt viktigt för mig att man predikar texten in i församlingen och församlingen in i texten. Att man ser Bibelns texter som en slags erfarenhetstexter.
Och
det blir också ett levande ord om de som lyssnar till predikan också kan befinna sig i det sagda ordet.
Men det är ju det mötet man försöker åstadkomma. Mm. Jag brukar tänka på, det fanns en schweizisk teolog som heter Karl Barth. Mm. Eller Barth. Han sa ju det att man skulle ha Bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra.
Mm. För att liksom åstadkomma en fusion där.
Ja.
Hörru, du, ska vi läsa dagens text så att lyssnarna får höra?
Absolut, jag kan göra det. Och det är då ur Lukas andra kapitlet från vers 22 till vers 40. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren. och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Heliga ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till ett fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.
Hörru du, det var lite mansdominerat där ett tag. Tänkte du på det?
Ja, det jag har tänkt på är att Symeon får väldigt mycket utrymme och Hanna får väldigt lite utrymme, men det läggs väldigt mycket energi på att framställa Hannas fromhet. Medan Symeon, ja, han har väntat och nu blir han ledd av anden.
Jag tänkte mera på också i början att det står att alla av mankön ska helgas åt Herren. Men det kanske var så man tänkte då.
Det är ju en patriarkal verklighet man går in i när man går in i Bibelns värld, och så var det ju, och det får man ju som teolog hantera.
Jag tänkte, det känns lite grann som ett annat avsnitt, men Jesus, han lyfter ju verkligen fram kvinnorna. Och man brukar ju nämna hur Nya Testamentet använder kvinnor, fast det är skrivet i en väldigt patriarkal tid, vilket ju är särskilt unikt.
Ja. Man brukar ju kalla Lukas evangeliet för de fattigas evangelium eller kvinnornas evangelium. Mm. Om jag inte missminner mig så är det väl här i Lukas som det lyfts fram hur ett antal förmögna kvinnor försörjer Jesus och hans lärjungar väldigt mycket med sina medel. Ja.
Du, vad tänker du om texten?
Ja, men det är en väldigt spännande text och en väldigt spännande tematik. Ska jag börja någonstans så vill jag lyfta fram att det är samernas nationaldag lördagen före kyndelsmässodagen.
Alltså nu
och precis nu lördagen som kommer, ja. 6 februari varje år är det samernas nationaldag. I alla fall så tänker jag att det finns en parallell här, att man kan ju faktiskt se då judarna som ett urfolk De är ockuperade av en främmande makt som undertrycker dem. De har också varit ockuperade av grekiska härskare som till och med försökte utrota judendomen några hundra år tidigare. Och det är ju liksom urfolkens erfarenhet att en främmande makt kommer in, tar över och vill helst att de bara ska försvinna. Och den här erfarenheten har ju också samerna. Men Svenska kyrkan har ju försökt ta initiativ till en, eller har tagit initiativ till en försoningsprocess. Ja, det är väl det jag försöker liksom, om någon vill predika över det så vill jag lyfta fram det perspektivet. För det handlar ju verkligen mycket om att se ett nytt hopp. Det är ju det Symeon och Hanna gör här. Ett hopp på en framtid.
Vet du, jag tänker också på det ockuperade Palestina.
Ja.
Det är ju liksom, det är ju dagsaktuellt. Även om du talar om det gamla Israel och de 12 stammarna.
Ja, visst. Ja, visst. Det går att applicera på alla ockuperade folk. Det gör det.
En längtan efter
Men
frihet, ja.
ja, visst, absolut. Det finns ju annan stark tematik, liksom tacksamhet överhuvudtaget, att äntligen ha finna det man har sökt efter i många, många år. Det gör ju inte minst Symeon.
Precis.
Och sen det här begreppet uppenbarelse. Vad är en uppenbarelse för dig, Luca? Har du upplevt en uppenbarelse någon gång?
Ja, bra fråga. Vi har ju pratat lite, du och jag, ibland om det här med att känna sig kallad. Det behöver ju inte vara att man är kallad till präst, utan man kan ju vara kallad även till andra saker. Inte bara yrkesmässigt, utan olika uppgifter, eller känna att man har en mission i hjärtat, eller vad man ska säga. Och
Ja.
jag jobbade ju som politiker innan, och en del med journalistik och sådana här saker, och var insyltad i den politiska infrastrukturen i Stockholm före jag
Ja.
då läste vidare till teologi och
Ja.
prästutbildningar.
Ja.
Och längtade nog väldigt mycket efter en uppenbarelse, men jag tror att jag också hade en personlig föreställning om att det skulle nästan vara som någon slags blixt från himlen, eller att jag skulle gå ut i badrummet på morgonen och skingra ångan från spegeln, och så skulle det stå på spegeln med liksom så här fuktiga bokstäver att du ska bli präst, Luka. Och jag lärde mig att det inte riktigt
Jaha.
var på det sättet, ja, utan att det var någonting mera som växte fram hos mig. Jag tror att det kan vara så.
Ja.
Ett litet frö som får växa om man vattnar det.
Ja.
Hur var det för dig? Eller var det uppenbart för dig?
Ja, men en uppenbarelse är ju liksom när man får syn på någonting som har varit osynligt för en kanske, eller någonting som kommer oväntat men som får en väldigt stor betydelse. Det kan ju vara att man möter sin livs kärlek eller något annat som verkligen, och jag menar, jag kan mycket lätt associera till mitt prästkall också. Jag hade nog lite mer av hallelujah moment, för att det var en dag på jobbet. Jag var ju grisskötaren nere i Skåne när det här hände.
Jaha, lite som den förlorade sonen.
Ja, men jag slapp frysa och svälta i alla fall.
Ja.
Så jag var inte riktigt lika förlorad som han var.
Vad hände i
Men
grisstallet för dig?
jo, det var ju så att jag hade gett grisarna mat. Det gör man varje morgon. Först får de mat och när de står och äter så går man ju runt och städar ur boxarna. Och då var det bara det att en morgon så dök ordet präst upp i huvudet. Och jag hade ju inte haft liksom någon tajtare relation med kyrkan än någon annan i vårt avlånga land, liksom Medelsvensson. Men så kände jag, ska jag kolla om det här är på riktigt då, så får jag väl gå i kyrkan, tyckte jag då. Så då gjorde jag det, och den gången så var det något helt fantastiskt att vara i gudstjänsten. Och det var en helt vanlig mässa i landsortskyrkan där jag bodde. Det var liksom, den gick till som en vanlig mässa. Men jag kommer ihåg att när prästen läste evangeliet så gick det verkligen rakt in i hjärtat, nästan utan att passera öronen. Och när vi skulle gå fram och ta emot nattvard, så då var det nästan att jag grät faktiskt. Så det var väldigt starkt. Så jag fick väldigt stark bekräftelse. Så det var en uppenbarelse för mig, absolut.
Du såg ljuset, Mattias, som man kanske säger ibland.
Ja, halleluja. Ja, nej, men visst, absolut. Det kan man säga.
Du, vet du vad jag tänker på för att återgå till det andra samtalet? När du pratar om ursprungsbefolkningar eller urfolk
Nej,
så
ja.
associerar jag lite fritt då faktiskt. För man kan ju prata om urfolk, men man kan ju också prata om det som är urkraften hos människor och det som är ursprungligt hos människor. Och lite också med tanke på liksom ursprungsbefolkning, vad vi har för ursprung och vad vi kallar vårt ursprung, vi som är människor. Och då har jag ibland associerat till tron som en urkraft och någonting som finns hos oss allihopa. Men det kan ta ett litet tag innan en människa gör en uppenbarelse eller förstår att det är tro som den har inom sig eller tro som den bär på. Och jag associerar också till exempel gamla människor. Jag pratade med en kompis häromdagen och du vet att det är vanligt att man ibland säger att man ska, ja, ta tillvara på sitt inre barn och ibland pratar man ju om barnatro och så. Men hon sa till mig, som jag tyckte var så bra, att ibland behöver man faktiskt också ta vara på sin inre pensionär.
Jaha, ja.
De äldre och den visheten som finns, kanske också de äldre i församlingen, vilken otrolig vishet det är. Och jag kommer ihåg en gång när jag faktiskt pratade med en kvinna i församlingen, en äldre dam som hade gått i kyrkan hela sitt liv och kom fram till mig efteråt och var alldeles tårögd och sa att jag har gått i kyrkan hela mitt liv, Luca, men jag har liksom aldrig förstått vad tron är för någonting förrän nu. Så sa hon. Och det där har jag
Ja,
burit med mig
oj.
efteråt och tyckt att det har varit lite fascinerande. Tron kan vara det där fröet som sås hos en och som behöver
Ja.
vattnas. Urkraften.
Ja.
Vad tänker du om det?
Ja, men det är ju absolut så. Alltså, jag tänker väl att uppenbarelsen kommer kanske som del av en längre process. Så var det ju för mig. Jag menar, helt taget ur luften var det ju inte. Jag har ju alltid haft ett andligt intresse. Och jag har till och med fått påstått för mig att när jag var liten så ska jag ha stått och tittat på kyrkan här i Färila och sagt att jag skulle bli präst när jag blir stor. Jag kommer inte ihåg det själv. Men sen tänker jag ju också att när vi läser om Symeon och Hanna i texten så blir det ju också helt uppenbart. De hade väntat och väntat och processat det här väldigt många gånger. Och nu så händer det. Alltså, ja, det märks att det är en längre process bakom händelsen även för dem.
Precis, jag menar i texten beskrivs de ju som rätt så gamla. Man får nästan intrycket också av att Symeon i princip ligger för döden, tycker jag, när man läser texten. Men det kan ju också vara som du säger, ett exempel på vilken process som det kan vara att känna att någonting blir uppenbarat för en, som man bär inom sig. Ofta blir ju det där, jag brukar säga ibland till människor som jag möter att I frågan ligger svaret. Och de undrar ju ofta vad jag menar såklart. Men i de frågorna som vi ställer och det som vi längtar efter i livet så finns mycket av det svar som vi också söker som människor. Men det kan ta ett litet tag innan vi upptäcker det där fröet, Guds frö inom oss. Eller uppenbarelse, ljuset.
Jag tror att det krävs erfarenhet för att upptäcka sin egen tro. Det är lite därför det är svårt att prata med ungdomar många gånger om djupa saker. För de är mitt uppe i något annat i livet och liksom mitt uppe i att upptäcka sig själv. Och jag säger inte att man är helt nollställd, det är man ju inte. Men liksom det här med att stanna upp och gå på djupet när man helst vill ut i ett stort äventyr. Men när man har varit med på det där äventyret i några år och kanske börjar bli 30-35, då kan det börja saker och ting börja landa. Och jag tänker också på det här klassiska Johari-fönstret, du vet, när man delar in ett fält i fyra delar och så står de här fältena för vad jag ser hos mig själv, vad du ser hos mig själv, vad vi båda ser och det ingen ser. Alltså det finns en blind fläck i allas person. Men där kan Gud liksom hoppa fram, tänker jag. Att det här är också du. Jaha. Här är du.
Ja, jag tror det. Jag tänker, tänk vad viktigt det är med generationsmötena.
Ja.
Att mötas över generationsgränserna. Det är ju verkligen det som händer i texten.
Men då uppenbarar man ju saker för varandra. Alltså då blir man ju speglad i en annan människa.
Ja.
Mm.
Jag menar, jag tror inte att det är så. Och jag tycker inte heller att det var det du menade. Att ungdomar liksom, man har inte vuxit in i tron på det viset. Utan man bär på ett frö. Men det tar ett litet tag. Och jag tror att man behöver generationsmötena också. Både inom och utanför församlingen för att upptäcka det där fröet som man bär på redan. Ibland har man ju en bild av att man ska presentera ungdomar liksom med någon slags trospaket och man tänker liksom att det är jätteviktigt att tala om för dem exakt hur det är. Men jag tror inte riktigt att man behöver ha den inställningen, utan man kan försöka tilltala den liksom Guds tillhörighet som redan finns hos varje människa oavsett vilken ålder den har.
Jo, men absolut, absolut. Och sen tror jag också att väldigt mycket ligger i pedagogiken. Jag tror att vi som jobbar i Svenska kyrkan fortfarande har lite dåligt samvete över all gammal katekes, eller vad heter det? Ja, katederundervisning och korvstoppning som kyrkan har ägnat sig åt historiskt. Och också det här med att till varje pris leverera färdiga svar. Man kan komma fram till om jag vill förmedla någonting till dig, så kan du med lite hintar själv upptäcka det jag har upptäckt. Fast jag inte har lagt fram det liksom uppstolpat och spesat. Så tänker jag. För jag menar, vi har ju någonting vi vill förmedla. Det går ju inte att komma ifrån. Men den här korvstoppningen är kanske inte det bästa sättet. Men det sysslar vi ju inte med längre heller.
Nej.
De allra flesta.
Vet du vad jag tänkte på faktiskt?
Nej.
Det verkar vara så att om man tittar lite noggrant på hur texten är dispositionerad, så verkar den nästan liksom på ett sätt symbolisera gudstjänstens delar. Har du tänkt på det?
Ja, prata lite mer får vi se.
Nej, men det börjar med liksom det här frambärande och det avslutar med en välsignelse. Och friden, gå i frid. Det är liksom lite grann som de delar som också finns i kyrkans gudstjänst. eller hur?
Ja, för det jag tänker också, det är faktiskt att det här som Symeon gör,
Ja.
det känns ju som en upprepning av det man brukar kalla för den judiska trosbekännelsen Shema Israel, som finns i femte Mosebok, sjätte kapitlet. Och det kanske låter lite långsökt här nu hur jag kommer fram till det, men det är ju faktiskt så här att Symeon är samma namn som Simon. Och Simon var för det första var det ett av Israels stammar, men det betyder ungefär den som lyssnar, alltså Shimon kommer av Shema. Det är samma liksom ordstam i botten. Och så kommer han här och verkligen säger, nu får din tjänare gå hem i frid som du har lovat, till mina ögon har skådat frälsningen. Alltså, och det är ju det vi gör i gudstjänsten varje söndag, att vi upprepar det här Guds stora statement, att det är den här personen som är vår frälsningsväg. Det är Jesus, det är honom det handlar om.
Det ligger stark symbolik i den här texten, eller hur?
Väldigt mycket stark symbolik. Och jag tänker också lite på att Hanna, hon är av Asers stam, både Simon och Aser. Får man bläddra tillbaka i den bibliska historien. Men om man googlar på Israels förlorade stammar så hittar man, det är ju 10 stycken. Och det här var två av dem. Så jag tänker också att Simeon och Hanna, de står lite verkligen, de kommer ju fram också väldigt mycket ur kulisserna. De är ju helt oförväntade. Josef och Maria kommer där med sitt lilla barn för att göra så som det är sagt enligt lagen. Och så kommer de här två människorna fram ur kulisserna, så att det är verkligen, de representerar på något sätt människor som lever i skymundan. Förstår du? Alltså marginaliserade människor. Människor som har försvunnit ur bild på något sätt och nu kommer de tillbaka.
Alla förlorade söner och förlorade döttrar i
Ja, men.
svinstallen i den
Ja.
symboliska verkligheten.
Ja.
Ja, varför inte? Det är väl ingen dum tolkning. Jag tänker att vi lever ju kvar väldigt mycket i julens budskap även i kyndelsmäss.
Ja.
Jesus då, som det står i julevangeliet, är ju en gåva till hela folket.
Ja.
Och
Ja.
du pratar om Israels förlorade stammar och hur Jesu födelse och Jesu närvaro också är ett väldigt starkt tecken på försoning och att Gud vill upprätta sitt rike, sitt rättfärdiga rike här på jorden ibland oss.
Ja.
Det gäller ju än
Ja.
idag. Det är
Ja.
inte bara en historisk
Nej,
berättelse.
nej.
Sen säger du
Nej, nej.
att Symeon eller Simon, att det har någonting med lyssnandet att göra.
Ja, det är den etymologiska bakgrunden till namnet Simon.
Vet du vad jag tänker?
Nej.
Vi började ju att prata lite om predikan och ibland så tänker jag att det är lätt att missförstå vad en predikan är. Så har i alla fall jag tänkt. Att det skulle vara något slags tal. Men egentligen är det ett lyssnande. Eller ett
Ja,
inlyssnande.
ja.
Ja.
Ja, men predikanten måste ju lyssna först.
Ja, visst.
Kan ju inte bara prata rakt ut. Det är ju talaren måste ju vara den största lyssnaren. Alltså för en predikant gäller ju absolut det här man brukar säga, att du har två öron och en mun för du ska lyssna dubbelt så mycket som du pratar.
Ja, så han är lite en predikant här och egentligen kanske båda två, både Hanna och Symeon.
Ja, det är ju Hanna som är den stora predikanten. Symeon är bekännaren. Och Hanna är förkunnaren. För det är ju hon som går ut och berättar. Och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Jag ser att hon går ut på gatan och börjar bara proklamera.
Hon går ut och predikar.
Så Symeon är bekännaren och Hanna är förkunnaren. Ja, absolut.
Ja, det är spännande. Så här i texten har vi många delar av vår gudstjänst.
Ja.
Vi blir framburna. Vi är ju inte perfekta någon av oss. Vi blir framburna som heliga offer inför Guds altare. Precis som det står i texten. Och vi har predikandet i Hanna. Vi har bekännandet. Vi har välsignandet. Friden. Välsignelse och frid. Det finns många av gudstjänstens detaljer här i texten. Om man tar på sig lite andra glasögon så ser man det.
Ja, absolut.
Vet du?
Ja.
På latin så brukar Symeons lovsång, den brukar kallas för Nunc Dimittis.
Ja, du brukar sjunga den, va?
Jag har en som jag brukar sjunga.
Ska du ta den som avslutning? För jag tror att vi har kommit fram till rätt mycket bra redan.
Jag tror att vi har lämnat våra lyssnare med lite trådar som man skulle kunna väva ihop nu. Vi avslutar med ett Nunc Dimittis.
Absolut, gör det.
Nunc Dimittis. Servum tuum domine, secundum verbum tuum, in pace, quia viderum oculi mei salutare tuum. Quod parasti ante faciem omnium populorum lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. Amen. Amen. Mattias, tack för idag.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.